Rysslands brett fördömda anfallskrig mot Ukraina har nu pågått i nästan 2,5 år. Senast i måndags såg vi förgörande ryska missilanfall mot flera städer och till exempel ett barnsjukhus i Kiev blev måltavla för en missil. Det är lätt att veta vad ukrainarna tycker om det här, men vet vi vad ryssarna tycker, Anders Mård?
No, det vi vet är att det råder krigscensur i Ryssland. Det vi också vet är att det inte finns någon yttrandefrihet i det ryska samhället. Men det vi också vet är att det finns olika åsikter bland den ryska befolkningen om kriget överhuvudtaget. Och det här tycker jag är viktigt att lyfta fram därför att i motsats till vad Putins regim påstår där man vill betona hela tiden att det finns en att alla i Ryssland tänker på samma sätt, det vill säga som regimen själv, så det stämmer inte.
Mm. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Susanna Sjöstedt och Svenska Yles Rysslandskännare Anders Mård. Hej och välkommen.
Hej.
Vi ska alltså idag diskutera varför det är så svårt att veta vad ryssarna och Ryssland egentligen tänker. Varför Ryssland inte verkar vilja mobilisera och vad som har hänt med den stora ryska markoffensiv som flera krigsvetare här under våren har väntat på. För det som vi ju har sett nu är mest alltså robotattacker och drönaranfall från ryskt håll mot Ukraina, som den i måndags. Men ingen större markoffensiv, även om det bland då krigsanalytiker här tidigare talade som att en sån är nära förestående. Anders, vad beror det här på?
No, det var ju mycket tal här redan då i våras efter att det här så kallade presidentvalet överstökades där i Ryssland och Putin fick nytt mandat om att nu efter att han nu har sitt mandat så är det läge för nya impopulära svåra beslut. Till exempel det att man skulle inleda en större offensiv till sommaren. De ryska styrkorna har ju haft ett övertag vid fronten i många månader. Så att det var ganska givet att om någonting händer så ska man tycka att det sker nu under sommaren att de ryska styrkorna tar tillfälle i akta. Men man ser inga tecken på att någon större kraftsamling vid gränserna. Och det här beror helt enkelt på att Ryssland helt enkelt saknar möjlighet till en större offensiv. Det råder brist på soldater. Mm. Trots att de ryska myndigheterna påstår att de varje månad samlar ihop 20-30 000 frivilliga till fronten. Och när man talar om de här frivilliga som åker ut till fronten så kan man också komma ihåg att de här människorna så skriver under de här kontrakterna på grund av pengar. Mm. Att regimen erbjuder liksom stora feta löner som de här männen erbjuds och det är därför folk åker. Det finns ingen annan motivation egentligen. Den här värvningen så den räcker inte till någonting mer än det, än att fylla leden. Och sen har man dessutom brist på materiel trots att regimen hela tiden skryter om hur pass effektiv den här krigsindustrin är och att man har övergått till en krigsekonomi som till stora del också stämmer. Men den är inte så pass effektiv. Om den skulle vara så här effektiv så då skulle inte heller president Putin behöver åka till exempel till Nordkorea för att tigga om ammunition. Så det är också ett klart tecken på att här finns stora brister och stora problem.
Just det. Tidigare var det ju så att unga män i vapenför ålder så de sökte sig ju bort från Ryssland. Över 1 miljon har ju flytt totalt om man räknar. Och jag har själv bekanta som tidigare då flydde hals över huvud från Moskva. Men som nu då på grund av djungeltelegrafen har bedömt att man kan åka tillbaka, åtminstone temporärt för att fixa vissa saker. Så det finns ingen fara på det sättet för att bli mobiliserad plötsligt och skickad till fronten. Hur bedömer du det här?
Jo, det är också min bild av situationen just nu att folk tror inte på att det blir någon mobilisering och att man tror också att risken för någon slags värvning ute på gatorna att den är minimal. Och jag håller med om den bedömningen att så är det. Och dessutom så väntar väl också många på hösten att det finns många som tror att det kan bli lite svårare på hösten därför att de här ryska militära myndigheterna åtminstone så påstår det att det här digitala systemet ska vara i kraft från hösten. Och det här systemet går ut på det att alla män som kan rycka in så ska finnas med ett där elektroniskt online-system. Och då blir det mycket lättare för de militära myndigheterna att kontrollera var man har sina potentiella soldater. Det kan också göra det svårare för folk som bor utomlands, kanske ryska medborgare, att resa in och ut.
Mm. Nå, Putin utlyste ju då en mobilisering här tidigare då förra hösten, men den har ju då kommit av sig som vi ser här. Finns det liksom en tvekan att mobilisera på allvar, eller hur ska vi tolka det här läget?
Absolut. Den här mobiliseringen som skedde i fjol höstas, där man samlade in kanske 200 000, 300 000 man, så den sände ju chockvågor i det ryska samhället. Det var ingen som förväntade sig det här, och det där, och vi såg ju också, det var ju tiotusentals unga män som flydde landet. Det här var också en veckaklocka för det ryska samhället, för alla de stora majoriteten som stannar kvar i samhället. Och det var ett stort stresstest för myndigheterna, och de hade inte alls väntat sig den här reaktionen av det egna befolkningen egentligen, och det systemet. Det fungerar inte alls som man hade tänkt sig. Och risken är helt enkelt så stor för regimen att nu på något sätt mobilisera på nytt, därför att man är rädd för att det ska leda till en stor kritik som de helt enkelt inte klarar av. De är liksom inte redo för att testa sin egen befolkning på det här sättet på nytt.
Men de här dödssiffrorna i kriget är ju ett stort frågetecken, och det blir ju också genast propagandamaterial när man kommer med siffror. Men att om vi tänker så på vad vi vet, så vet vi att FN i våras har bekräftat över 30 000 döda civila ukrainare. Men säger att siffran troligen är större. Ukraina har uppgett att de har förlorat ungefär 31 000 soldater, och det är antagligen i underkant. Och gällande Ryssland så vet man att de har förlorat i alla fall 58 000 soldater, lite drygt. Det här är uppgifter från Mediasona, en sån här oberoende mediepublikation som samarbetar med BBC bland annat. Och Medusa, en sån annan oberoende utgåva av medieinformation som verksam från Riga. Och på basen av det här så har man då räknat ut att det här riktiga antalet ryska stupade skulle ligga på kanske 120 000 soldater. Det här vet man ju inte, man vet inte liksom för det kriget är slut, om ens då hur många människor som har gått åt, så att säga. Men oberoende är det ganska mycket. Vet vi någonting om hur det ryska folket tar de här förlusterna?
No, det är klart att det märks i det ryska samhället, de här förlusterna. För att man ska komma ihåg att de flesta stupade så kommer från den ryska landsbygden, från mindre orter. Och det är klart att där alla känner alla, så det är ingenting som folk kan blunda för, utan det är någonting som alla ser. Och att den här oron för de här ökade förlusterna växer också bland vanligt folk som det där helst skulle egentligen vända kriget ryggen, men det där tvingas ändå se de här förlusterna och de här pojkarna som kommer hem i det där i sin kistor. Samtidigt så har många den reaktionen att de här männen som åkte iväg, så åkte på egen risk. De åkte dit för att förtjäna pengar. Det är alla öppna om, och alla vet exakt hur mycket som myndigheterna betalar för den här tjänsten. Och det är stora summor, speciellt när man bor ute på landsbygden där det inte finns möjligheter att förtjäna hyggligt. Så det är många som tar den här strået och åker ut i fronten och förtjänar pengar till familjen på det här sättet.
Och familjen får ju också kompensation om de dör.
Precis. Så det är också en stor kompensation och mycket pengar där också. Så att alla andra då som ser den här förlusten, så tänker i de barnen också att okej, okay, den här mannen åkte iväg för att förtjäna pengar, han tog en risk och han förlorade.
Människor har fattat sina egna beslut.
Precis.
Hördu, varför är det så svårt att veta vad ryssarna riktigt tycker?
Alltså, vanligt folk i Ryssland har slutat prata om kriget. Man har vänt det ryggen. Pratar man om det, så pratar man om det enbart i den egna närmaste kretsen, i familjen eller bland närmaste vänner. Med alla andra så nämner man inte det här mera. Därför att det finns också risker med det. Och det finns lagar i det ryska samhället som är hårda, och folk kan utsättas för till och med fängelsestraff om man säger använda fel ord på fel plats. Och det är samma sak här också med det där när som är ryska journalister också försöker ta reda på någonting vad folk tycker och tänker, så folk svarar det, vad de tror att det är det där mest tryggt för dem själva. Och det är samma sak också om sociologer ringer och hör sig för, att man håller sig i sin egen bubbla där det är som tryggast.
Just det. Faktiskt nu igår publicerades en stor sociologisk undersökning om vad ryssarna tycker. Och den här informationen hade man fått fram på lite okonventionella vis, kanske på det sättet att sociologer har tillbringat väldigt lång tid i olika samhällen, eller tre olika områden i Ryssland och gjort djupintervjuer och ibland till och med liksom låtsas att de inte är sociologer för att få reda på vad folk tycker, eftersom det är så svårt att veta när det inte finns oberoende medier och ingenting.
Mm.
Vad kom det fram i den här undersökningen, Anders?
Den här undersökningen var mycket, mycket efterlängtad av oss alla som följer med Ryssland och det ryska samhället. För vi vet ju att det finns olika åsikter i det ryska samhället. Jag håller också med den bedömningen att det är ungefär 20% som är öppet aktivt emot det här kriget och 20% som är öppet aktivt för det här kriget. Och de här som är för kriget har ju inga problem med att uttrycka sin åsikt. Det gör de ju eftersom de har den möjligheten och det där applåderas. Det här stora mysteriet är ju förstås den här majoriteten då på kanske 60%, den här tysta majoriteten som väntar där krig i ryggen och liksom bara liksom vill fortsätta med sitt eget liv. Och det är just den här undersökningen så där försökte komma den här gruppen nära.
Lyckades man?
Jo, det gjorde man nog. Och det kanske som åtminstone jag tyckte var mest intressant här är att det hade kommit fram till att den här gruppen, de här konformisterna så att säga, som bara stirrar på sitt eget liv, så de är fortfarande demobiliserade på det sättet att de både liksom politiskt och ideologiskt. Det är fortfarande passiva. Det finns ingen aktivitet här. Att man på något sätt skulle ha lystra till regimens propaganda och regimens bild av kriget i Ukraina. Och de fortsätter på den linjen. Det är klart man kan kritisera det här att folk är passiva. Och det gör jag själv också ofta. Men om man vänder på det så finns det också något positivt i det. Att den här stora gruppen så lyssnar inte på regimens politik och ideologi. Att det går inte hem. Och det är också min erfarenhet av när jag senast var i det där i Ryssland. Det finns ingen entusiasm i det ryska samhället över det här anfallskriget. Och den här undersökningen visar också att folk fortfarande inte förstår målen med det här kriget. Där också trodde man att det skulle gå ganska snabbt. Det pågår och pågår och regimen förklarar och förklarar. Men den stora befolkningen så har ännu inte förstått varför det här kriget pågår så här länge. Vad är målen? Och som den här undersökningen också visar, så det enda som förenar den här stora gruppen är en stor osäkerhet inför framtiden. Och att folk har blivit mer pessimistiska och också kritiska gentemot myndigheterna. Därför att det här aldrig tar slut. Det de vill är att det här kriget ska ta slut så snabbt som möjligt.
Regimen vet du alltså inte riktigt heller vad folket tycker. Och då vet de kanske inte heller var gränsen går för vad folket kan tänkas acceptera. Är det så?
Absolut. Att det där, det är ju att staten är ju någon slags också konflikt med det egna folket. Och alltså, regimen vill ju att befolkningen ska vara passiva och hålla sig borta från politik.
Kan man kanske säga att Putin är rädd för sitt eget folk?
Absolut. Och den här ökade repressionen gentemot den egna befolkningen är också ett klart tecken på den här rädslan som finns i Kreml. Och det är deras enda möjlighet att hålla folket på mattan. Och det där de helst vill att de ska vara också. Men det här är också ett problem för regimen. För till exempel med en mobilisering, att eventuellt behöver man i något skede aktivera befolkningen på riktigt, rycka dem i ärmarna och säga att nu är det dags att ställa upp för det här landet. Vi behöver er. Och då finns inte det här förtroende för den här staten, åtminstone inte bland folket. Så det är något som man absolut grunnar på där i Kreml också, att hur ska vi lyckas vinna över folket till vår sida. Men man ska också komma ihåg att initiativet och makten finns hos myndigheterna. Att folket har ju tyvärr förlorat alla sina möjligheter att påverka politiken och myndigheterna.
Mm. Tack för den här analysen, Anders Mård. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Susanna Sjöstedt. Ami Lassila var producent och tekniken sköttes av Jonny Aspelin. Nyhetspodden sänder vi tisdag till torsdag nu under sommaren och du hittar oss lätt genom att skaffa dig ett Yle-konto och favoritmarkera oss på arenan. Fortsätt lyssna på oss, vi hörs igen.